Välkommen till Sveriges första podcast om human design med Emelie Eriksson och gäster. Hej och välkomna tillbaka till human design med Emelie och gäster. Idag så har jag bjudit in Alma Wolf som är astrolog. Är du liksom professionell astrolog eller är det en hobby?
Det började med en hobby, men jag har fått fler och fler förfrågningar. Så nu är jag på väg in i mer proffsig variant.
Ja, vad kul. Vi har nördat lite human design och astrologi tillsammans. Och därför vill jag bjuda in dig idag så att vi kan fortsätta prata om hur kan vi som är human design-nördar använda oss av astrologi? Och kan ni som håller på med astrologi lära er någonting från human design? Så varmt välkommen hit, Alma.
Tusen tack, det här är superspännande.
Ja, jättekul. Och alltså, jag är verkligen nybörjare när det gäller astrologi. Jag har aldrig varit speciellt intresserad i det. Jag tror faktiskt att det var du som fick mig in på det här spåret först, för typ ett halvår sedan eller något sånt.
Just det.
Och, så det är liksom nu jag börjar se att det kan vara ganska intressant att kolla lite på astrologi också. Jag ska inte gå in helt i det systemet. Med min etta i human design så känner jag att då går jag alldeles för djupt. Mm. Men jag tycker att det är intressant att se lite på så här, om det är grejer som kan överlappa. Kan vi använda oss lite av varandras system?
Mm. Jag tänker också att astrologi är så himla stort. Alltså det är ett stort rabbit hole som heter duga. Jag tror aldrig man är riktigt färdig genom det heller. Men därför kan det nog vara skönt att just bolla med någon som har lite överblick. Så att man inte går ner i det stora kaninhålet.
Precis. Och du kan ju inte jättemycket om human design heller.
Nej, precis.
Så vi har ju pratat lite tidigare, du och jag. Vad skulle du säga är annorlunda i de här två systemen? Vad liksom har du sett, bara genom att titta på ytan då, som du kan lära dig från human design som du inte ser i astrologin?
Mm. Det är en betydligt mer strukturerad och tydlig upplägg i human design, tycker jag. Helt ärligt, ska man kasta sig in i någonting och du måste välja på astrologi eller human design, då hade jag sagt human design vilken dag som helst. För att den är så tydlig och den är uppstrukturerad på ett sätt jag hade önskat astrologin var.
Mm.
Mm. Sen berör den ju på ett mer logiskt sätt och också i livssituationer, kan man ju säga. Så att jag kan ju sätta den i perspektiv till mitt liv direkt när jag sitter och läser i min human design. Medan jag inom astrologi måste börja klura och jämföra och vad kan det vara och räkna ut symbolik. Mm.
Jag fattar. Jag satt ju igår faktiskt med en tjej som också håller på med astrologi. Jätteduktig tjej som heter Frida. Jag kan länka till henne också under den här podcasten. Och då såg jag ju också, hon visade liksom i en sån här astrologikarta, det var streck hit och dit och det var liksom i konjunktioner och hit, ja, jag vet inte ens vad det heter.
Alltså konjunktioner, jesus. Mm.
Så, ja, nej, jag förstår att det tar tid att lära sig.
Ja, jag tror det är lätt att bli modfälld och känna att, åh, det här är kul, och sen så börjar man beta lite till och tänker, men nej, vad har jag gett mig in på? Mm.
Vart är det man börjar liksom? Det första är ju stjärntecknarna.
Mm, jag kan tycka det. Börja med stjärntecknarna, helt ärligt, och bara berör dem. Dels för att det är lite roligt för att man kan jämföra med sina vänner och omgivning överlag. Och sen kan jag faktiskt tycka att husen hade nog faktiskt varit mest givande. Och inte gå in på månplaceringar och Venus och alla de här, utan faktiskt kolla era hus. För att husen representerar mer tydligt som human design. Så här, hur är det i förhållande? Hur är jag? Alltså inom familj och alla de här bitarna liksom. Mm. Också var våra sår ligger.
Fattar. Mm. Och jag tänker ju, alltså vi som håller på med human design. En sak är ju att vi kollar liksom energitypen och vi kollar profilerna. Men sen kan man också lägga till då vilket stjärntecken man tillhör. Mm. För att det är ju inte så att alla som är manifesting generators som jag är. De har liksom inte vattuman-energin som jag har i tillägg.
Mm.
Och du som är en projektor. Alla har liksom inte din, det tvilling där, va?
Precis.
Ja. Så.
Ja, alltså jag har reflekterat lite grann över den biten också, hur de kan komplettera varandra. Samtidigt tycker jag att när man börjar kolla på portar och hur de är öppna och inte öppna, där tycker jag att det berör rätt så mycket av det här man vill veta. Det är det som gör en annorlunda från en helt vanlig hederlig manifesting generator eller...
Mm. Mm. jag håller med. Och sen tycker jag då att stjärntecknarna kan liksom ge ytterligare en, ska man säga, dimension då på en human design-karta till exempel.
Absolut. Jag är så nyfiken på varför den innehåller astrologi. Jag skulle så gärna vilja vara med precis när den startade. Bara få titta. Titta på tankekedjan.
Alltså, alla de här portarna då som finns i en human design-karta, de tillhör ju de olika stjärntecknena.
Mm.
Så att, till exempel om vi tar port 1 som är den första porten, då, det första hexagrammet, den tillhör skorpionen.
Mm.
Och så är det några andra portar också som ligger liksom i samma område som också tillhör skorpionen. Så att de ger liksom en smak, skulle man kunna säga, till de portarna som tillhör just det stjärntecknet.
Precis.
Men sen har vi ju i tillägg då human design att det är olika planeter som aktiverar de här portarna.
Mm.
Så att hos mig då så är det solen som har aktiverat port 1.
Mm.
Kan du då som är astrolog säga någonting om det?
Ja, för vi har ju solplaneten och månplanet och så vidare inom astrologi också. Och de aktiverar också på ett olika sätt. Så till exempel solen är ju det främsta, det som syns mer, det som också är huvudbelysningen. Och det är ganska logiskt om man tittar ut också, att solen ser vi ju absolut tydligast från jordens yta. Och sen har vi månen till exempel som kan aktivera helt andra sidor av oss, alltså mer djupt och mer dolt. Marsplaneten, den ger ju oss driv till exempel och aktiverar oss på det hållet. Där är verkligen väldigt liknande aspekter till vad som aktiverar vad. Det är en aktivator, oh! Mm.
Ja.
En planet är en aktivator. Mm.
Ja, och där tror jag egentligen att det är ganska lika i human design och astrologi. Där kan man också säga att solen liksom är vårt inre ljus, eller det som vi är här för att skina ut med i världen.
Ja, men precis. Det här är ditt måste här och nu. Så, nu kör vi.
Mm. Precis. Men så tänker jag då att det i tillägg är en skorpionaktivitet. Alltså port 1 kallas för den skapande kraften i human design. Mm. Det är liksom yang, den mest yangiga porten som finns och handlar om kreativitet och skapelse. Kan du koppla det då till skorpionenergin? För det kan inte jag så mycket om.
Okej, okay. Ja, men jo, absolut. Det där ser jag. Det blir såklart för mig. För att dels är skorpion väldigt pekar med hela handen. Ingen pardon, inga små artighetsfraser eller tycka någonting annat. De är superärliga rakt igenom. Och de är också väldigt kreativa och drivna framför allt. De talar i skägget direkt. Det är det mest ärliga tecknet du kan stöta på. Sen kan de ju vara brutalt ärliga för den som kanske är lite känslig. Och de får ju saker gjorda. Alltså they make shit go round. Så är det bara. Och alla skorpionvänner jag har som bara har en aspekt inom skorpionen vet jag att här blir grejer gjorda. Jag kan ha ett projekt på gång rent fysiskt. Om de kommer förbi så kavlar de upp armarna och hoppar in utan att blinka. Så det tycker jag stämmer absolut.
Ja, gud vad kul. Alltså det här, jag skulle vilja nu gå in och titta på alla portarna i alla de olika stjärntecknena. Bara för att få en ännu djupare förståelse av portarna.
Mm.
Det kan man ju göra då. Om man är liksom lite inne i astrologi och human design så kan man faktiskt också lägga till ja, men vart ligger porten i human design? Vilket stjärntecken tillhör det?
Jag kan absolut rekommendera att sitta och pyssla med det om man nu gillar human design för att just som du säger, för en bredare perspektiv. Och behöver inte gräva så himla djupt heller. Ni behöver inte förstå vad konjunktioner är eller de här sextil och alla de här, hur de förhåller sig till varandra, utan kika verkligen bara på själva stjärntecknarna i sig.
Mm. Mm. Sen har ju vi kollat lite, du och jag, på vad är egentligen för information man får ut av en astrologikarta eller en astrologi-reading jämfört med human design-kartan sin och sin reading. Mm. Och så har vi kommit fram lite till samma tanke runt det här.
Mm.
Vill du berätta lite vad du har reflekterat runt här?
Alltså dels blev jag så fascinerad för att jag vet när du la en karta på mig så kände jag igen tecknen och bara där var jag ju hooked liksom. Dels så tycker jag också att de har så mycket gemensamt att beskriva en. Alltså en person i sig. Också vad är vår väg? Hur ska vi tänka? Vad ska vi undvika? Där har de också helt klart samma röda tråd. Det jag tycker också är intressant som fick mig att fastna rejält var ju också vad jag ska tänka på att inte göra. Och det faktiskt om man tittar noga i astrologi också så förstår vi mer var vi ska backa, var vi ska go, go, go. Var vi ska stanna upp och titta. Vad jag tycker också är fascinerande är just de här så kallade såren vi pratar om. Att de är så lika. Att när du rabblade upp min karta i Human Design så kunde jag ju min karta i huvudet och bara, oj vad lik det här är. Var är jag sårad och varför agerar jag som jag gör? Vad är det jag aktar mig som jag egentligen kan inte alls behöva akta mig för? Att det ligger en historik där också. Och det var skithäftigt faktiskt.
Mm.
Det är en så otrolig gemensam nämnare. Så nu, desto mer vi pratar om det nu så känner jag, men gud, är de ens olika? Men det är de ju. Vad jag tyckte var intressant med Human Design är också de här öppna, alltså om man har väldigt mycket vita fält. Det tyckte jag var intressant, för det berör man inte riktigt inom astrologi, om man är mer lättpåverkad eller inte. Om man har en tydligare väg eller inte. Att man blir lite mer flytande när man har de här öppna fälten. Mm. Så den tyckte jag var en fantastisk komplement också.
Mm. Kul. Jag upplever också att jag har fått väldigt mycket den samma informationen om mig själv. Både genom att se på min astrologiska karta jämfört med min human design-karta. Men jag kan inte se kopplingen. Alltså jag kan se då i astrologin, ja men då kommer det fram via den här planeten står i den positionen jämfört med den planeten i det huset som jag inte fattar någonting av. Men i min human design-karta så ser jag att precis samma information kan jag få av att se att jag till exempel har ett helt öppet solarplexus.
Mm.
Så att det är helt olika ingångsvägar till den samma informationen. Och det här tycker jag är otroligt fascinerande. Hur kan de här två systemen peka mot detsamma?
Eller hur? Och jag menar, det här är ju så kvitto så det finns inte. Jag är nästan mer och mer förvånad av folk som är skeptiska. Hur kan man vara skeptisk om man lägger en human design-karta och sen en astrologisk karta? Man bara, men it's the same. Och samma grej om du, just när du nämner solar plexus, att då är man inne på chakran. Och går man in och kikar där, jag kan nästan garantera att hade man gjort en chakrabalansering på den personen så hade man hittat exakt samma blockeringar eller flöden. Och som sagt, det är helt ovidkommande liksom system som inte alls har startat varken samtidigt, på samma plats eller samma person. Helt, helt olika timing och ändå kommer vi fram till samma grejer.
Mm.
Jag menar, det går ju typ inte att vara skeptisk då.
Eller hur? Nej, men också fler system också som jag har tittat på som jag tycker pekar mot detsamma. Om man använder det taoistiska fem element till exempel så tycker jag att det också pekar mot samma grej i mig.
Mm, verkligen.
Och så tror jag också det handlar lite om mottagaren själv. Att alltså, jag lyssnar ju med mitt system och får då till mig den informationen som jag behöver förstå om mig själv.
Mm.
Alltså att jag
tänker att det handlar mycket om också hur man får det framfört. För jag tror att de flesta har failat så att säga för att de har kikat just i de här allers eller skvallertidningar. Fått en variant och tyckt nej, det här stämmer inte, det här är bluff och båg. Man har liksom dömt ut hela systemet på grund av vem som lägger fram det. Och det kan jag tycka är lite synd. Så att här i den här världen just nu behöver vi verkligen folk som också bara inte har kunskapen men lägger fram det rätt. Det gäller verkligen att anpassa det rätt till de öronen som ska ta emot det. Det är ju samma sak när jag sitter med läsning antingen inom tarot eller just astrologi. Att jag passar mig lite för hur jag lägger fram informationen. För jag vill ju nå ut, inte bara vara skorpionbordis. Utan jag behöver anpassa det.
Ja, jag håller med. Och det tänker jag, det gäller med human design också. Det är ganska mycket information som man kan hitta ute på nätet nu för tiden som kanske inte helt stämmer eller som bara är väldigt, väldigt ytligt förklarat. Och då är det inte så konstigt om man inte känner igen sig.
Ja, och det tycker jag också synd, för jag är ändå bekanta inom den här världen så att säga, som ändå har varit genuint nyfikna, men haft oturen och stöta på någon som känns proffsig, men sen bara fått två sidor. Alltså verkligen bara pyttetext och inget av det har resonerat riktigt. Och det tycker jag är så himla synd, för att vi är på väg in i en upplysningens tid vad gäller den här biten, att det är okej att hålla på med mer alternativa metoder. Men så kommer ju de här klåparna, givetvis, som gärna slänger sig in i det för att tjäna en liten extra slant, men förstör så otroligt mycket.
Och det är otroligt svårt att skilja när man är ny. När man kommer in ny och ska lära sig ett system och veta då, ja men vem är duktig? Vem kan jag gå till? Vem kan faktiskt det här?
Mm.
Det lönar sig att göra lite research-arbete först. Kolla runt lite. Och jag tänker också försöka gå liksom så nära källan eller ursprunget som möjligt.
Mm. Ja, men det håller jag med om. Och också faktiskt djungeltelegrafen. Alltså gå från kompis till kompis. Fråga vad folk rekommenderar. För att idag kan vi inte kolla upp någonting som är genuint på nätet längre. Det är skitlätt att liksom måla upp en snygg bild och verka proffsig. Fråga verkligen. Men det är samma sak om jag vill ha en ny tandläkare. Då kollar jag inte upp det på nätet utan att fråga vänner. Mm. Har ni någon bra tandläkare?
Mm. Mm. Och så lyssna till den känslan man får i sig själv. Att går man till någon som, nej men det här kändes inte helt rätt ut. Nej men, som du säger, man behöver inte döma hela systemet för det. Utan man kanske då ska vända sig till en annan reader.
Ja, och jag menar, du hade väl aldrig varit nöjd om du hade gått till en läkare och fått en dom som du kände att nej, det här känns inte rätt. Då hade ju inte du bara släppt det. Då hade du gått och fått en second opinion, minst.
Nej, jag slutar tro på läkarvetenskapen. Åh
oh, gud, tänk om jag hade tänkt så.
Ja, vi har också pratat lite om vad vi kan använda både human design och astrologin till. Mm. Med att, som du sa innan vi började podda, att vi vill ju gärna ha det bättre. Vi vill ju gärna liksom korrigera där vi känner att det skaver.
Precis, och det är ju det vi är nyfikna efter. Ja, absolut. Det här tycker jag också är rätt så häftigt. Som vi nämnde tidigare också så är det ju dels folk som tar reda på sitt ego, hur är jag som person, både inom human design och astrologi, att det är spännande. Men när vi har skapat på den ytan så vill vi ju veta, vad kan vi göra bättre? Hur kan jag optimera mig själv? Och framförallt human design tycker jag lockar många, hur blir jag bra inom min karriär? Det ligger ju liksom på hetaste listan just nu. Det jag tycker är intressant då är att man måste in och peta i det jobbiga. Var är jag sårad? Var är jag blockerad? För att hur mycket du än vill förbättras, har du liksom inte löst de här grejerna så kan du inte bli bättre. Du kan inte hoppa över den punkten. Och där ligger ju enormt mycket utveckling i de här punkterna. Så att rädsla är väl det som sätter stopp för det egentligen när vi är inne på. En del kanske får en, ah! Och en del kanske bara, nej, det här vill inte jag höra. Det här var inget kul. Så in och peta i det jobbiga, både liksom astrologiskt och human design. Och där var jättemånga likheter, tyckte jag. Och jag vet, du pratade lite grann om det när jag la din karta. Att var är det sårade? Var är du trasig, så att säga? Vad är det vi behöver liksom fixa? Och det kan jag se på min egen också, när du la min human design karta. Att jag bara, det här är ju så solklart. Det kom liksom inte som en chock, utan ja. Det här är precis som den placeringen i min astrologiska karta. Mm. Nu kan jag inte förneka det.
Och igen, det kommer från helt olika platser. Det är i human design så behöver det inte handla om planeterna, som du säger. Det kan vara chakrasystemet som kan vara någonting där som man gör att man upptäcker de här såren man har med sig.
Det tycker jag är mest fascinerande. Och jag tror att det är det folk mest pratar om också. När de har fått en sån wow-upplevelse. Om de så har gått och spott sig eller fått en karta lagd eller vad som helst. Så kan de bara, hur kunde den här personen veta detta? Oj. Och då blir den sån här, okej, nu lyssnar jag med hela örat.
Ja. Jag har också faktiskt vänner som har gått till människor som är lite så här, vad ska man säga, extra intuitiva. Och det som de också då har sagt, och de kommer tillbaka sen och sagt, men gud, det här är ju precis som min human design-karta. Eller det här visste jag redan från astrologin. Så att det är helt uppenbart så att det finns där. Det finns information om oss, runt omkring oss, som vi kan få tag på flera olika sätt.
Absolut. Och jag tänker att någon dag kommer vi säkert förstå hur det hänger ihop också. Jag menar, man visste inte att jorden var rund från början, men det är så självklart idag och ingen av oss har sett egentligen att jorden är rund. Jag har inte åkt upp till rymden för att kolla så att den verkligen är rund. men vi förstår det. Och det tänker jag också, att allt det här måste ju ha en röd tråd. Precis som vår kommunikation, att när jag pratar med någon så läser jag av dem så mycket mer än vad jag är medveten om. Vi tyder ju folk på ett annat sätt än vad vi ens tänker på, för det kommer naturligt. Så jag undrar om inte just human design och astrologi bland annat är en sån självklarhet egentligen.
Det tror jag med. Jag tror vi vet mycket mer om varandra än vad vi förstår.
Det är jag övertygad om. Och det kan man ju bara så här resonera med när du pratar med någon överlag, att någonting kan kännas sketchy eller fel, eller jag vet att personen sa så här, men hela deras kroppsspråk sa något annat. Vi kan inte ignorera den typen av intryck. Annars hade vi inte överlevt.
Jag håller med. Jag tänkte, ska vi gå in lite djupare i det här med att läka sig själv och de här såren som vi har med oss? För jag tänker att en sak är ju att man kan liksom känna att det är något som skaver, det är något som är obehagligt, det är något vi vill fly ifrån, vi vill inte se på det. Men det är också här jag tänker att de största utvecklingsmöjligheterna ligger, och det här vi faktiskt kan växa och mogna som människor. Och min erfarenhet är också att de här sakerna som verkar så otroligt läskiga eller obehagliga är egentligen en illusion. När vi kommer nära nog in på. Men det betyder inte att det är lätt att se på de här. Det kan vara jättesvårt. Men när det är genomsett så kan man nästan vända sig tillbaka och va?
Var det it?
Var det där liksom? Det är det jag håller på med hela tiden.
Ja. Alltså jag jämför det lite grann med när man är barn och är mörkrädd. Alltså att man målar upp bilden så himla mycket större än vad det är. Och så var det bara morgonrocken som hängde på stolen.
Mm.
Och det känns ju hur glöttigt som helst när man sen tittar tillbaka på det. Man bara, men gud vad dum jag är.
Men har du något bra exempel från, kanske något som du har sett både i din astrologiska karta och din human design som har varit något sånt här tema för dig som har varit lite svårt, men som du börjar se igenom nu?
Absolut, och jag tror nästan utan att klappa mig själv på axeln att jag är ett praktexempel. Dels inom human design när vi pratade om dels hur jag har varit som barn och hur jag alltid har tänkt, och jag har känt mig väldigt så här ohörd och känt att jag liksom inte är på rätt plats. Där i den aspekten har det ju varit lätt som barn att känna att man inte hör hemma, att man, något är off precis som du säger. Men eftersom man inte får mer svar där och då, så börjar man givetvis, den här morgonrocken blir ett monster liksom. Eftersom jag inte vet att det är morgonrock. Att samma grej där, att allt jag har att tyda av här får jag ju försöka sätta ihop i mitt huvud vad det kan bero på. Då målar vi gärna det värsta, att det är fel på en själv. Eller, alltså bara allt det liksom läggs på en själv. För att man har bara sig själv att gå till. Inom min astrologiska karta så har jag ju typ den mörkaste kombinationen man kan ha. Vilket var superknäckande att veta första gången. Så jag har ju min skorpion i min Mars och Pluto och i mitt åttonde hus. Alltså det är så här, worst combination ever här, varsågod. Och det betyder ofta om man tittar på det astrologiska aspekten att man kan ha en tuff barndom. Föräldrar som skiljs, det kan innehålla misshandel, det kan innehålla missbruk. Alltså alla tänkbara liksom så här kiss-kass-kombinationerna. Också att man bär på en stor ilska. Alltså att man går runt och bara så jädra arg. Och jag kände igen mig så mycket i det också när jag väl vågade peta i det. För först, givetvis, när jag såg den här placeringen och snurrade vidare så tänkte jag, jaha, jag är en dålig människa. Fint. Nu är jag en svart häxa här liksom. Men när jag började fundera, vad är det som är, och började peta i det, så förstår jag mer att det här är ju ett sår. Så båda aspekterna, både min human design-karta och min astrologiska karta, verkligen varningsblinkar så att här är någonting som är tufft. Så jag började peta i detta och fick så himla kloka ord av en person som sa att allt som är vårt sår är ju vårt driv. Så att ett exempel som kanske gör det lättare för folk där ute att sätta ihop det i sammanhang är, har du någonsin velat springa snabbast i klassen, försökt om och om igen, men du trillar och skrapar knät och tänker att nu skiter jag i det här. Jag är sämst på att springa. Men ibland har vi en sån här lite frö i oss som bara, nej, jag ska fan klara det. Och så reser du upp och faktiskt slår det. Alltså du verkligen springer och slår rekordet, eller du klarar vad du hade satt upp för mål. Det är den här. Det. Vårt misslyckande får oss att verkligen vilja lyckas.
Mm. Och jag tänker också att vi får ofta med oss en del talanger baserat på svåra händelser. Alltså till exempel en sensitivitet.
Mm.
Låt oss säga att man har växt upp med missbrukande föräldrar till exempel. Alkoholister eller något sånt. Så kan man ju bli extremt sensitiv för emotionella stämningar till exempel. Man blir extremt duktig på att läsa av människor. Och det här kan ju kännas som något jobbigt sen när man växer upp. Men det är också faktiskt en superstyrka. Ska man till exempel jobba med människor, man har en extrem sensitivitet och kanske en timing för när kan jag säga någonting som den andra är klar för att ta emot. När börjar jag vara tyst?
Mm.
Att jag tänker alla de här sakerna kan vi faktiskt vända till, alltså en drivkraft som du säger, eller till en styrka.
Absolut. Absolut. Allting vi har misslyckats i ett x antal gånger blir vi faktiskt mer och mer experter inom. För att vi vet var fallgroparna är.
Ja.
Alltså ingen är ju expert och undviker alla fallgropar. De är ju sämst. För du ska ju kunna liksom veta. Än en gång, det är ännu en fallgrop, det är ännu något negativt. Hur kan vi tackla det? Hur tar vi det? Ja. Och det är också... Nej, men jag kan bara hålla med. Liksom. Det är, ja. Av livserfarenheter nu också. Jag kan verkligen pinpointa någon som har ett missbruk innan de själva eller omgivningen har förstått det. Och jag har gjort alla de tabbarna också. Jag har påpekat det direkt, ding, ding, ding. Mina flaggor vinkar här. Och då har man ju inte alls blivit väl emottagen, vilket är frustrerande. Och flera år senare så visade det sig att man hade rätt. Och det är också en sån här kvitto för en själv, även om man inser att okej, det där var inte så pedagogiskt av mig.
Mm. Du är ju också en projektor i human design, så att du ska ju vänta på en inbjudan innan du säger vad du ser.
Mm.
Och sen har du en profil som heter 4-6. Mm. Och den profilen handlar om att första 30 åren av livet så är det här för att trial and error. Du ska prova och fela. Du ska verkligen, ja, som du beskriver det nu, lära från dina fel.
Mm.
Så det är också lustigt att du nämner det. Hur viktigt det är med de felna vi gör och vad vi faktiskt kan lära oss från dem.
Mm, för jag upplever att folk överlag är väldigt rädda för att göra fel idag. Vi är inne i en rädslosamhällstid, kan man säga så. Så att just därför är det nu extra viktigt med just human design och astrologi och alla de här alternativen. Att vi finns här för att fatta vad som är fel och varför. Och fel är inte fel, utan okej, okay, här är vi off. Bara trappsteget upp.
Ja, precis. Allt det som skaver är en möjlighet till utveckling och förståelse.
Absolut, absolut.
Jag brukar också säga att det som är oron i dig, det jagar dig för att det vill komma och förlösa någonting i dig.
Exakt, det är något outtalat. Det måste få fram liksom.
Ja, precis. Du, igår när jag pratade med hon, den här andra tjejen, så tittade vi också på det här som kallas för månnoderna.
Mm.
Alltså North Node och South Node. Och det finns ju både i human design och i astrologi.
Mm. Det tyckte jag var skitcoolt.
Ja. Och det som jag tycker är kul här, om vi ska lägga de här systemen tillsammans, är att båda två anser att det tema som ligger i den sydliga månnoden, det är något som vi föds in med i detta livet.
Mm.
Det är ofta där vi känner oss hemma. Det är liksom ett tema som vi kanske liksom redan har mästrat egentligen.
Eller precis, det känns, vi kan det här.
Mm. Ja, tryggt och sådär. Och sen skiftar ju det här till den nordliga noden. I human design så säger man att det skiftar ungefär i 40 års ålder.
Mm.
I astrologin, som jag förstod det igår, så börjar det här skiftet redan i ungefär 30 års ålder.
Mm.
Och det tyckte jag liksom, det tycker jag ändå att man kan säga i human design också, att från 30 års ålder så kanske man börjar känna lukten av sin nordliga månknut, men att liksom det verkliga skiftet kanske inte inträffar förrän man når den här berömda 40-årskrisen.
Mm. Jag tror också överlag, folk är ju väldigt glada för specifika tider, de vill gärna ha ett perfekt schema att gå efter, och det vi alltid nämner inom astrologi är att även om piken på någonting är vid något tillfälle, precis som du säger, så kan man börja ana det långt innan. Och även efterdyningarna ska man inte glömma. För många tänker, åh, nu är detta över, nu är vi klara. Mm, fast där är efterdyningar. Alltså, you're not out of the clear.
It's still i båten.
Mm, precis, precis. Och det jag tycker också är intressant med just de här noderna är att väldigt mycket inom human design och astrologi handlar om reflektion. Att, som du säger, sitt ner i båten, titta, vad händer omkring dig? Kan du sätta ihop sammanträffanden och liksom, känns det som att det hänger ihop? Mm. Kan du komma ihåg det sen när du hamnar i detta igen? Ah, vänta. Så att det här är ju faktiskt en liten guide till hur vi gör med våra sår, bland annat.
Oh. Mm. Ja, men jag, nu poppar det 1000 tankar i mitt huvud här. Men jag tänker också det här med att vi går ju igenom massa små dödar i ett liv, kan man säga. Alltså saker och ting skiftar i oss. Plötsligt är vi färdiga med ett mönster eller en impuls som tidigare har varit liksom en jättestark del av vår identitet. Mm. Och det här tänker jag kan för vissa upplevas som väldigt starkt just i det här skiftet från sydlig till nordlig månknut. Att man lämnar det här kända, det man kom in med, och så ska man gå in i ett nytt terräng.
Mm.
Och det kan då kännas jätteläskigt. Men jag tänker det är viktigt att komma ihåg att vi har gått igenom jättemånga sådana här skiften redan i vårt liv. Alltså bara det att gå från barn till ungdom.
Exakt.
Från ungdom till vuxen. Alltså det är små sådana här, små eller stora skiften hela tiden i livet. Men det är ändå någonting i oss som är evigt, som följer med. Så att även om mycket runt omkring skiftar, kanske till och med känslan av vår identitet eller våra egenskaper, så är det fortfarande någonting i oss som är stabilt.
Absolut, och det är mycket man ska ta med sig. För att jag tror att det är därför vi får ålderskriser till exempel. För att vi vet att samhället ställer ett visst sorts krav och förväntningar på oss att vi ska vara på ett visst sätt. Och så får vi panik för det, för vi är inte riktigt redo att gå över till vuxenskap eller ja, vad det nu är. Jag tror att folk överlag också är väldigt rädda att tappa sitt jag när de utvecklas och förändras.
Mm. Mm.
Att det här var min egenskap, det här var jag bra på och nu ska jag lägga det bakom mig. Om det så är liksom ett missbruk eller något man faktiskt är riktigt vass på och duktig. Men man får ju aldrig glömma att du lägger inte det bakom dig som att du aldrig mer får röra i det. Alltså det är inte ett avslutat kapitel på så vis. Det här är en färdig egenskap. Jag tycker om hur en vän sa om sina födelsedagar. Han levlar upp. Den gillade jag. Okej, level up. Du har kvar alla dina kunskaper, dina vapen, dina liksom. Du ska bara vidare till nästa level.
Ja, och det är ett den nytt rum jag. Som man måste lära sig att orientera sig i. Ny karta, precis. Nytt rum.
Exakt.
Och ja, jag tänker också som du säger, det kan ju kännas fruktansvärt om man verkligen har identifierat sig med en egenskap eller ett missbruk. Det behöver ju inte vara något positivt. Eller kroppen, eller alltså, ja, vad du nu är. Mm. Och när kroppen då blir gammal så känns det fruktansvärt, för att då är man inte den man upplevde sig vara.
Oh ja.
Men det är det jag menar, att vi är också någonting som hela tiden är med och lägger märke till alla de här skiftena. Och den delen är stabil.
Ja, och jag är fascinerad över den här rädslan av att tappa sig själv. För många blir ju väldigt så här, de identifierar sig med vissa specifika saker. Och att när de går vidare i livet så tappar de sin känsla för sitt jag. Och det handlar mycket om kontrollkänsla också, de vill veta vad som ska komma. De vill känna att de vet hela vägen, annars är det läskigt. Det är därför folk är rädda för förändring eller byta jobb eller ta sig ur ett förhållande. Alltså alla de här dåliga spåren, de identifierar sig med dem, därför stannar de. Jag är så fascinerad av det här jaget. Vad är jag? Måste jag vara jag? Gud vad tråkigt!
Du är ju också öppen i ditt G-center, Alma. Så du är ju verkligen här för att vara föränderlig.
Ja, och jag har svårt att förstå vad det är som får folk att stanna upp. Och det är det här jag petar och frågar folk 1000 frågor när de har det jobbigt. Varför det?
Men tillbaka igen då till de här månknutarna, så tänker jag att det för många är ska man säga, ett tvång nästan. Man blir tvungen till att gå från det ena till det andra. Och i human design så går man ju då från en port till en ny port.
Mm.
Att man kan liksom studera den porten då, det man kommer ifrån. Och så ser man, okej, vad är det jag nu ska gå in i? Och det här handlar då inte bara om ens egna egenskaper, men det handlar också väldigt mycket om vad man ser i sina omgivningar enligt human design. Och det som jag har lagt märke till här, som jag tycker är otroligt kul att lägga till, det är då från vilket stjärntecken kommer man och vilket stjärntecken ska man gå in i. För där har jag också lagt märke till mycket spännande grejer i mig som jag inte har fått via human design, utan som jag faktiskt måste in i astrologin.
Jag är så nyfiken där också, om man tycker det är roligt och spännande, om man äger det eller om man bara jobbar mot det och är motstridig. För att jag har ju en södra nod som jag anser att, men gud, det här kan jag ju, såklart, för att det har jag liksom med mig, och man säger att det är från tidigare liv, så att vad säger man vill lyssna på reinkarnation eller inte, just att det här är vad du har med dig för egenskaper, liksom grundutbudet. Och min norra nod är ju totala motsatsen till vad jag är van vid, och då blir man lite så här, men gud, hur ska jag bemästra allt det här? Du vill att jag ska vara ordningsam, skojar du? Jag är världens stökigaste människa. Alltså såna här aspekter. Men jag tänker också någonstans att det är ju meningen att det ska vara tvärtom, för att vi ska bemästra mer. Sen kan jag förstå att det känns motigt och för jäkligt, rent ut sagt. Sen är det så intressant att du nämner det här att det kommer vara så man vill eller inte, den här förändringen. Och där petar vi mycket om Saturnus, när den skiftar från det att vi föddes. Och där finns det andra aspekter, och där finns vi ju 27 år, har jag för mig. Så det är också intressant, för där är vi inne på hela human design liksom. Det är väl rätt så nära 30-års gränsen där liksom.
Ja, i human design så har vi också Saturn return. 29 år tror jag de säger i human design ungefär. Första gången. Och så kommer den ju en gång till då när man är ungefär 58.
Och det är rätt häftigt.
Ja, och den är inte heller alltid så lätt.
Nej, klart.
Saturnus är ju den som liksom disciplinerar oss. Eller...
Mm. Och ställer till det.
Mm. Ja, jag ser på det så här.
Käpprätt in i hjulet.
Ja, men jag tänker lite så här att om man inte är autentisk och går sin väg så kommer Saturnus och liksom sätter oss på rätt plats igen.
Mm. Den skjutsar oss dit vi vill eller inte. Alltså det är bara att bita ihop.
Ja.
It is what it is.
Ja.
Och det här kan man inte... blunda för, och visst, du kan stanna kvar på ditt gamla jobb som du kanske hatar bara för att rebelliskt fortsätta med ditt spår. Men jag lovar att allt annat omkring kommer att förändras. Det är inte mycket jag lovar, men det där kan jag lova.
Men hur ser man just på Saturn Return i astrologin? Vad är det man kollar på då?
Ja, men då kikar man också på vad hade man i Saturnus när man kom till jorden? Vad har du liksom i din karta ursprungligen? För att det hänger väldigt mycket på vilken placering du har där den aspekten kommer du känna störst förändringar i. Så låt oss säga att du har en placering som berör mycket med struktur eller jobb. Ja, då är det där det kommer ställas på sin kant. Och de flesta beskriver sin Saturnus förändring med just att det är kaos. Det är skitjobbigt och vissa är till och med rädda inför det för att de håller på med astrologi och vet. Åh gud, nu kommer det. Men det är också fint för att man är redo. Man bara vet. Man gillar läget. Okej, okay, here it comes. Och jag har haft så många beskrivningar från folk som vet nu kommer den. Och det har varit allt från att jobbet har förändrats, hela företaget helt plötsligt blir uppköpt av någonting. Alltså det är så här helt knasiga grejer. Och det kan också ha, ja men du har en placering i familj. Vissa går igenom skilsmässa helt plötsligt fast de har sitt livskärlek sen de var små. Allt har varit tipptopp. Folk omkring reagerar till och med bara, men oj vad hände där? Och vi kan aldrig riktigt sätta fingret på exakt vad som hände bara med att man vet man astrologi så bara, där kom den.
Ja.
Så att man kikar på vilken placering man har när man föddes. För där vet man, okej, okay, det är här din tunga ryggsäck kommer. Det är här du ska bära.
Mm.
Mm.
I Human Design så ser man då på hur ser Human Design-kartan ut när Saturnus kommer tillbaka igen då, ungefär 29 år senare. Till sin utgångspunkt, där Saturnus stod när du föddes.
Mm.
Och då tittar man på hur ser den Human Design-kartan ut precis den tiden.
Mm.
Det är något man liksom får smaka på då. Så att för min del till exempel så hade jag då en så kallad 1-3-profil i min första Saturn Return. Jag är vanligtvis en 5-1 i Human Design.
Mm.
Ettan handlar ju då om att studera någonting, så att då kan man tänka sig jag skulle börja gräva i djupet på någonting igen eller studera någonting. Det var då jag började lägga märke till Human Design.
Mm.
Och den här trean handlar ju om att prova och fela, bonds made and broken. Och i min Human Design-karta så låg den trean på familjekanalen. Och jag skilde mig också då från min man. Så att jag tänker att man kan se liksom både nyanser då via Human Design. Och så kan man få ytterligare nyanser från astrologin.
Mm.
Vad det är som händer. Och så tänker jag också att man kan aldrig spå exakt vad som kommer hända. Man får bara ett tema. Man vet inte exakt. Alltså, man skulle kunna gissa att ja, nej, jag kommer att omförhandla min kärleksrelation på grund av den här trean. Mm. Det behöver inte betyda att man ska skilja sig. Men
nej,
man ser sig tillbaka. Då kan jag se väldigt klart och tydligt att det var det som hände.
Ja, och det är också en sån grej. Jag tycker att det är viktigt att folk förstår. Det handlar inte om att grejer ska gå sönder. Det handlar inte om att grejer ska försvinna ut. De ska transformeras. Alltså de ska förändras. Och oftast så är ju en transformation en förbättring. Och är den inte det, då är du ju kanske lite på fel plats med flit. Alltså du har ignorerat alla andra tecken på vägen och bara bestämt dig för att det ska vara så här och då går du in i det. Då är det klart att det blir skit, rent ut sagt. Och det måste man titta på. Varför är det så här? Trivs jag egentligen i detta? Passar jag i detta? Har de här skorna blivit för små för mig nu? Behöver jag något nytt? Och det är så kul för att du nämner just det här med att din familj liksom situation förändrades. Så att jag vet när vi kikade på det här och vad du hade i fjärde huset. Så var det också att om man tittar på det rent logiskt så var du ju lite, jag ska inte säga fel på det från början. Men du var inte rätt ihopparad så att säga från början. Och det är ju jättefint att man liksom jobbar på och bara, alltså livet handlar om kompromisser. Man kan inte bara få sin väg igenom och så passar det inte så bryter man upp liksom. Så det är klart att man jobbar på det. Och du har säkert fått med dig jättemycket förmåga inom kompromiss. Och liksom inte bara kompromissa för mycket. Alltså du vet det här balansen liksom.
Mm.
Och det brukar jag säga till min man också, att jag tror att det är meningen att vi har mött som vi har gjort nu, för att jag tror du hade hatat mig när jag var yngre. Alltså sådana här exempel, för att jag var inte färdig.
Nej.
Jag var skitjobbig liksom. Tycker man jobbig idag så skulle man ju träffat mig när jag var 15. Att just att man har fått liksom grejer på vägen, att okej, nu kan jag det här.
Ja. Mm. Ja, precis, jag håller helt med. Och så vill jag också säga att, för att vissa människor blir väldigt rädda om man får höra att det kommer en ny förändring, eller inom astrologin så kan man ju också kanske se att det här kommer bli ett jobbigt, eller det här kan potentiellt bli svårt det här året, eller du kommer gå in i en fas nu som kommer röra runt mycket. Men det är också som du sa, Alma, att det är någonting som vi känner i oss själva. Det är inte så att det kommer liksom en stor slägga utifrån och bara så här förstör hela ditt liv. Det, alltså, så har det i alla fall varit för mig. Att de förändringarna, det byggs upp inifrån. Det är jag själv som tvingas till att förändra på saker och ting.
Ja, för vi måste vara ärliga mot oss hela tiden. Vad vill jag, vad passar jag i och så vidare. Och sen som sagt, det behöver inte göra att man gör slut heller. Det kan vara att man har ett rejält snack med sin partner om vad som är jobbigt. För att man äntligen är ärlig mot sig själv. Man kan inte tiga längre. Och det kan resultera till ett fantastiskt, alltså en stor förbättring. Att aha, du tänkte så, det visste jag inte ens om. Då ändrar vi på det och så blir det ett skitbra förhållande. Och så tänker man, varför tog jag inte tag i detta tidigare? Du vet, den där morgonrocken på stolen.
Yes, illusionen. Trollen som spricker i ljuset.
Exakt.
Ja.
Jag är lite nyfiken på en sak, och det är ju hur Pluto förhåller sig till human design.
Ja.
För jag har ju varit inne och petat lite i Pluto själv.
Pluto är väldigt intressant tycker jag. Pluto är ju en planet som förflyttar sig väldigt sakta. Så i human design så kallar man det för en generationsplanet. Alltså en generation som kan påverka, eller en planet som kan påverka en hel generation med sin placering. Så Pluto ligger längst ner i de här kolumnerna om man tittar på sin human design-karta. Och den handlar om transformation, den handlar om inre sanning. Och det tar ofta ett helt liv att förstå och lära känna sin Pluto-placering i sin human design-karta, brukar man säga.
Det är huvudet på spiken till astrologin också.
Härligt, ja.
Häftigt. Och kul att du sa transformation, för det är exakt det som är huvudinfon om den om man kollar inom astrologi också.
Mm.
Så att, och det är samma grej här. Transformation, bryta ner, bygga upp. Och som du säger också, den kan ta ett helt liv för att bara fatta. Och jag tror att många inte petar i Pluto. För att de vill ju veta det här huvudsakliga som sagt. Va? Hur är det, kärlek, pengar, familj? Men Pluto är ju en sån här mörka planet. Vi måste in och peta i och kolla.
Ja. Jag har ju i human design en port som handlar om meningslöshet. Eller förstå meningen med livet.
Mm.
Och det här är ju någonting som har varit en enorm, ska man säga, påtvingad transformation för mig i mitt liv. Alltså jag hade en jättedjup depression när jag var 14 år. Så att det här har liksom inte varit ett tema som jag har kunnat blunda för. Jag har varit tvungen att djupdyka in i det här med meningen med livet.
Mm.
Hur har du upplevt din Pluto-placering i astrologin?
Min Pluto-placering är ju i 8:e huset och i skorpionen och i Mars. Alltså de är en sån här blandning som är så här jättemörk och tung. Och som sagt att folk omkring kan uppfatta mig som nästan obrydd till tuffa situationer i livet. Men det är ju för att jag har haft det här hela mitt liv. Det som innefattar det är just att jag har ju haft alla aspekter av det. Jag har ju haft missbrukarföräldrar, jag har haft föräldrar som har skilts. Jag har uppväxt med min mormor, vi har haft jättetraumatiska liksom dödsfall i familjen som har varit supermystiska och supertunga. Jag har ju burit på enormt mycket ilska som jag inte har kopplat varför. Alltså jag kunde bli jätteirriterad för ingenting. Och det fanns ju stunder jag fick stanna upp och bara, men gud vad jag är arg, varför är jag så arg? För skitgrejer. Men det har också lärt mig på vägen att hantera min ilska. Att man har fått tänka till, är jag arg? Eller är det bara trams liksom? Är det någonting utifrån? Kan jag hantera det? Men det har också fått mig att växa. Och framförallt det häftiga med den här placeringen är att man säger att folk som har den här kombinationen, det finns något gott ur det. Och det är att vi är mer mediala. Så vi har en helt annan uppkoppling. Och det kan jag verkligen hålla med om. Jag kan känna igen mig i det där. Att jag har en helt annan intuition än vad andra har. Och jag tror också att man utvecklar det för att överleva. Men det har fått mig att växa. Så att allt som är tungt idag, som kanske andra hade tyckt var total katastrof. Företaget lägger ner, huset brinner upp, vad vet jag. Kan jag någonstans ta emot på ett helt annat sätt. För att been there, done that. Och det ger mig en annan aspekt. Och just som någon sa, att ditt driv ligger i Mars. Du har ju en sån kryt aspekt till det. Och det kan jag hålla med om. Att allt jag gett mig fasen på, det blir gjort. På de mest märkligaste visen någonsin. Men det blir gjort.
Ja.
Så att allt som är tufft i era placeringar, framförallt i Pluto, kolla vad ni har i liksom placeringen där. För det är där er tuffa, men framförallt transformativa, ligger. Så att säg att du har en placering i fjärde huset i din familj. Det här kan ju bli superbra. Bara du kikar på det. Och omfamna det lite grann. Okej, det här är inte bra. Det ligger inte rätt till. Här ska vi förändra. Och det kommer bli så, så bra. Så att den transformationen. Wow. Ja,
alltså jätteintressant. Jag vågar igen, det bara poppar i min hjärna här. Grejer skulle jag vilja säga. Men jag tänker just på det här med att det är en generationsplanet.
Mm,
och nu du och jag är ju ungefär lika gamla. Det skiljer ett år ungefär mellan oss.
Mm.
Och båda våra Pluto ligger i skorpionen.
Mm.
Så jag tänker att det måste ju vara ganska många runt vår ålder som har sin Pluto i skorpionen.
Exakt. Och vi är generationen som läker våra tidigare generationers sår, men också misstag. Och det här, gott folk, ska ni veta, det är ingen lätt uppgift. Alltså det är inget man bara, som sagt, rosar, fluffar sig igenom och tänker sig positivt ut ur. För det tycker jag också många gör, försöker undvika negativt tänk, för att nej, man ska tänka positivt. Och det har jag tyckt varit väldigt frustrerande med att leva i ett skandinaviskt land, att man tänker alltid positivt. Man ska ignorera det som är dåligt, eller om barn uppför sig dåligt inom pedagogik, så ska man bara ignorera det och bara uppmuntra det positiva. Det har varit väldigt frustrerande för mig. Men just att vi ska ju läka så himla många sår. Så att vad ni än gör där ute, hur ni än känner att jag misslyckas, jag når inte upp till de kraven samhället tycker jag ska. Alltså ni är grymma, för att vi tillhör den generationen som faktiskt redan läkt en jäkla massa sår. Om du bara tänker på barnagan som liksom upphörde, och vi ska vara mer pedagogiska i vår uppfostran. Vi ska labba, alltså lågaffektivt bemötande till folk. Vi har så himla många nya strukturer. Det går skitbra.
Ja, bara det att vi pratar om trauman och känslor i den här tiden gjorde man ju inte en generation tillbaka.
Nej, gud nej. Och bara hela MeToo-rörelsen tycker jag också är ett så typiskt kvitto på. Här har vi generationsbytet.
Mm. Wow. Fantastiskt. Det här tycker jag nästan blev ett bra avslutande, Alma.
Mm. Vad bra.
Jättekul. Om vi ska säga en sista sak här. Vad är det som kommer då efter skorpionen? Är det skytten?
Mm, det måste jag tänka. Ja, det blev det ju. Mm.
Så att den generationen efter oss då, som hamnar i skytten med Pluto. Vad tror du det kommer handla om?
Alltså det här är så kul att du frågar. För att vi är på väg in i den här egoistiska, snart självtänkande tänket. I 2027 tror jag det. Och den ska bli så spännande, för att skyttar är ju väldigt, de har koll på sina grejer. De gör vad de ska, de har en plan, de går all in och strukturerar upp grejer. Och de kan uppfattas som kalla, men de är inte kalla, de har bara som fokus. Och det är inte mycket som ruckar skorpionen. Så det är rätt så häftigt att nästa generation är ju typiska skyttar. Alltså det kommer bli så himla mycket struktur, så vi får passa på att njuta av kaoset som är ny. Så det kan vi förvänta oss, att nästa generation, alltså ursäkta ordspråket, men have their shit together. Alltså de har koll på vilka mål de har, de vet hur de ska ta sig dit, och vi kan bara klappa oss på axeln för att vi har hjälpt dem lite grann på vägen liksom.
Ja. Och då kanske vi kan se det som deras transformation också. Alltså att de från en värld som kanske kommer vara lite mer kaotisk och sådär. Mm. Att de i alla fall då kan transformera sina liv genom att ha sitt eget fokus. Individuella
ja,
fokus.
Ja, verkligen. Jag tror att det enda vi behöver hålla dem i handen så att säga på vägen är ju fortfarande att lära dem ödmjukhet. För att det känns som att de kommer vara så himla fokuserade på vad som ska göras ordentligt. Att de missar lite av kaosets härliga sida. Och det är ju kärlek. Massa kärlek. Att vara händertagande och ödmjuk och osjälvisk. Vi-tänket försvinner ju i det här skiftet.
Ja.
Så jag tror det är vår sista uppgift där, liksom, att påminna dem att, hörni, kramas lite också. Ta hand om varandra.
Skratta.
Ja, verkligen. Ja.
Härligt. Tack Alma för att du kom
Tack
hit
själv.
idag.
Tack för att jag fick vara med.
Gud vad det här är så roligt. Jag skulle kunna nörda i 10 timmar till.
Ja, så jag hävdar ju fortfarande 2 veckor ute på någon skärgård och massa vin så har vi löst alla världsproblemen.
Du tar vin, jag dricker vatten, men resten är jag med på.
Perfekt, perfekt.
Okej, puss och kram på er allihopa.
Puss och kram, ha det gott.
Hej.
Hej.